Tjena, jag heter alltså Daniel Ånskog, bor i Floda med min familj. Det är Lisa, min fru och våra tre barn. Noah, 6 år, helt fullsprängd med energi. Benjamin, snart 5 år, också ganska mycket energi men lite annorlunda och lite mer försiktig kanske. Och så har vi lilla Liv på 1,5 år som klättrar där. Det går att klättra. Och häromdagen drog ner sin barnstol över sig så att framtänderna åkte in en bit. Men det har någon sagt att det ska ordna till sig. Så tacksam för att det var mjölktänderna som fick smällen och inte de andra tänderna. Så ser livet ut ganska mycket för mig just nu. Dessutom så har vi hantverkare i huset haft hela den här veckan och kommer förmodligen ha åtminstone 1,5 vecka till. Byter fönster och renoverar badrum så de har lovat att det ska vara färdigt till jul. Vi får se. Och som sagt, jag fick ju vara förmån att vara här för några månader sedan. Och hälsa på er också. Jag kan fundera lite grann på, det var ju bestämt redan innan att jag skulle få komma tillbaka. Så jag är glad att jag får vara här. Men jag undrar om ni blev rädda för mig sist eftersom det, ni har satt er så långt bak. Men jag hoppas inte ni är rädda för mig. Det kanske ni kommer vara efter idag, det vet man aldrig. Men vi får se. Jag har sett fram emot den här kvällen sedan jag var här sist. Och det ska bli otroligt spännande att se vad Gud gör ibland oss och med oss ikväll. Vi börjar med att be tillsammans. Jesus Kristus, tack för att du är här. Tack för att du är i detta rum. Herre, för den som har svårt att tro det just nu så ber jag att du skulle föda tro, att ditt ord ska få föda tro in i den människan. Vi ber om det i ditt namn Jesus. Och jag ber att du verkligen välsignar oss med din närvaro. Att du kommer helig ande och talar till oss. Tack Jesus för att du är mäktig att bryta allt som håller oss tillbaks. Och jag ber att du skulle sätta oss fria ikväll Herre. Fria att våga tjäna dig. Fria att göra det du manar oss till att göra, Herre. Ja, jag ber, Herre, att den här kvällen skulle få vara en kväll där vi får uppleva frihet till att göra det som du vill, Herre. Allt som kan hålla oss tillbaks på något sätt, jag vill bara binda det i Jesu namn. Låt inte tiden få stressa oss den här kvällen, Herre. Låt inte vår uppfattning om oss själva och vad vi kan göra och inte kan göra få hålla oss tillbaks eller binda oss, utan gör oss fria ikväll Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, när jag var här i oktober så talade jag lite grann om bön. Och när jag satt ner här under gudstjänsten, under slutet av gudstjänsten, så fick jag en ganska stark upplevelse av att eller en tanke om att göra något väldigt annorlunda som jag egentligen aldrig gjort förut. Och vi kommer dit sen. Så får vi se om det. Och jag blev också väldigt uppmuntrad av flera här om detta med bön. Och det där handlade om bön. Så jag tänker fortsätta tala om bön idag också. En del saker kanske blir lite grann av repetition. Men det blir också en del annat än det vi pratade om sist. Och då skulle jag vilja börja med att säga några saker om det här med bön som jag har mött i mitt egna liv. Jag har aldrig egentligen tänkt mig själv som en sådär klassisk bedjare. Jag har inte så lätt för att sitta still en lång stund och be. Det har blivit bättre. Men sen så har jag fått uppleva att bön kan se lite annorlunda ut än vad man är van vid. Men jag ska ge några sådana här liksom bara inblickar i upplevelser av bön. Och skillnader och sådär som gör att jag tror att det är viktigt att vi talar om det och inte bara talar om det utan att vi börjar be. För jag skulle tro att det är nog kanske nästan säg 18 år sedan kanske. Så jobbade jag som ungdomsledare i en församling och vi var iväg på en helg och den helgen handlade en del om de andliga gåvorna och sådär. Och i det sammanhanget så fick vi be och så fick, om det var någonting som man upplevde att Gud sa till en så skulle man säga det till den personen som man bad för. Och han som jag jobbade tillsammans med som ungdomspastor, när han bad för mig så sa han, jag får ordet bön till dig liksom. Och jag blev påminn av detta faktiskt tidigare då, att ja, just det, det där hände då för typ 18 år sedan. Och jag vet att när jag sa det så tänkte jag, bön, säger du det till mig liksom? Jag känner mig ofta dåligt samvete över detta med bön, att jag borde be mer. Jag känner mig inte som någon typisk bedjare eller så på något sätt. Det var då för länge sedan. Sen har jag den här erfarenheten av att ha liksom varit med i olika samlingar många gånger. Ledarsamlingar, styrelse, ungdomsstyrelse och så i kyrkan. Och när man kommer samman i kyrkan och ska ha en samling, ja, men då måste man ju be, för det ska vi ju göra. Och det är ungefär så jag många gånger upplever bönen i de sammanhangen. För då är man ett gäng ledare och så ska man planera, och ibland så kanske man ber i början, men ofta så blir det kanske att man gör all planering och så ber man i slutet, och då liksom, ja, men nu ber vi. Och så är det någon som ber, och när den har bett så är det ingen som förväntar sig att någon mer ska be. För nu har vi ju bett det liksom. Nu kan vi gå vidare med det vi ska göra så att det blir någonting gjort. Jag raljerar lite grann, men ändå att, ja, men så, och jag har själv varit med och agerat i det. Alltså, så ser ju ofta bönen ut. Och sen har jag har haft förmånen att jag fick träffa en fantastisk kvinna som nu mer är min fru, som verkligen är en bedjare och som hjälper mig i mitt böneliv. Och vi får ett gott böneliv tillsammans, och det blir på ett helt annat sätt. Och det har påverkat mig mycket. Och så hade vi då också tillsammans då, som familj, förmånen att få åka med APG 29 till Mexiko. Och vi åkte dit som skolledare för några år sedan. Och då kom det en man dit som hade en silvertejpad bibel, som hette Bill, eller hur? Och jag tänkte på honom lite här. Och så när du berättade om honom så stod jag att det var han. Och han kom till Mexiko och så sa han en väldigt kort grej bara om det här med bön. Och så sa han att, är det någon av er som någon gång har upptäckt att när ni liksom tar tid, om ni kanske fastar eller liksom tar tid i bön, att det blir liksom jobbigt i relationen, eller att det blir liksom, det kan bli slitningar så. För han berättade om hur han och hans fru hade liksom bestämt sig tillsammans att de hade en dag av fasta varje vecka där de gick in, de fastade och gick in för bönen. Och så insåg de efter ett bra tag att vad jobbigt det blev, för alltså vad de var sura på varandra och griniga mot varandra just i de tillfällena. Så insåg de och lärde sig, okej, när vi går in i det, då går vi så tydligt in i den här kampen som vi lever i som kristna, så då påverkas vi. Och så sa han någonting väldigt kort, så här, är det någon av er i gruppen här som har känt igen er i det? Och så sa han sen, om ni inte har känt igen er i det, kan ni fundera på om ni har bett några böner som verkligen gör skillnad ännu. Och så i morse så hade jag hand om våran 1,5-åring under gudstjänsten. Och ni som har haft 1,5-åringar vet ju hur det kan vara. Och hon brukar normalt sova under gudstjänsten, men hon hade sovit innan så hon var full med energi, så hon vill inte sitta still så jättelänge. Så då hamnade jag i ett rum intill där det finns lite leksaker tillsammans med en annan mamma som hade med sig sin lilla dotter som är ungefär 2 år. Hon är inte uppvuxen i Sverige, utan hon är uppvuxen på Hawaii, och hennes föräldrar startade någonting som heter Surfing the Nations. Där har du också varit. Ja. Och alltså då kan man säga så här, de startade, och det är en lärjungaskola det också, så de har liksom verkligen levt tydligt i tjänsten för Gud. De vet vad kampen står emot, de vet hur det kan vara, och de har uppfostrat sina barn på ett sådant sätt. Så samtalet som vi hade när vi satt där och försökte hålla våra barn vid på gott humör och leka lite grann, det var liksom inte bara snöprat så här som det kanske ofta blir när man liksom hamnar med barn och så, utan vi pratade liksom om vad är det livet handlar om? Och hon berättar om hon liksom har fått ta hand om några av våra tonårstjejer som vuxit upp och har bibelstudier med dem ibland och sådär. Så kom vi in på det här med den kampen som vi står i. Och det andliga liksom. Och hon då som har bott i Sverige nu i sen vi var i Mexiko, det är väl lite ungefär 3 år sedan. Vi kan ju se skillnaden liksom. Och liksom fått den uppfostran och, liksom, och så här så är det så, man är så naiv och tänker att ja, men det där finns inte, det finns bara det fysiska, det finns inte något annat. Och så fick vi prata lite grann om det. Och hur bönen är viktig där. Det var några såna här små saker bara. Och så vill jag bara då, för Paulus säger ju så här. Han, när man läser då vad Paulus säger i Efesierbrevet kapitel 6. Jag ska läsa det för er först. Det hade jag egentligen inte med i predikan här. Men vi tar det så att vi bara är med på. Då säger Paulus så här i Efesierbrevet 6 och 10. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Jesus säger inte med samma ord, men det är väldigt tydligt när man följer Jesu liv att det är det handlar om. Och bland det främsta vi har i den kampen, det är bönen. Och jag tror att det är en av anledningarna till att det ofta är så svårt och så jobbigt för oss när vi ska be. Ni som har läst lite i evangelierna, så här, om jag säger så här, så vet ni, när Jesus innan han blir tillfångatagen och ska bli korsfäst, så går han ju ut för att be och förbereda sig för den kamp han går in i. Och han ber lärjungarna, var med mig i bön. Vad gör lärjungarna? Somnar. Det är inte så konstigt om du blir trött ofta när du har tänkt att du ska be. Och du behöver känna dåligt samvete över att du kanske har somnat någon gång när du har bett. Det gjorde lärjungarna också. Det finns en kamp kring bönen. Och jag ska ta lite grann om varför jag tror det är så till att börja med. För att nämna några saker om det här med bönen. Och då ska jag börja i Johannes börjar vi. Kapitel 5. Johannes evangeliet kapitel 5. Och jag läser vers 19 till 24. Jesus vände sig till dem och sa: sannerligen, jag säger er, sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och ännu större gärningar ska han visa honom, så att ni kommer att häpna. Ty liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vem han vill. Och fadern dömer ingen, utan har helt överlåtit domen åt sonen, för att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannerligen, jag säger det. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. I början här så säger Jesus det, att han gör ingenting, kan inte göra någonting av sig själv, utan bara det som fadern ger honom att göra. Och när jag var här sist så talade jag lite grann om detta. Att Jesus vid ett tillfälle så möter han, det kommer en far med sin pojk som är besatt av en demon. Och han går först till lärjungarna, men lärjungarna mäktar inte med den här demonen och kan inte driva ut honom. Så kommer Jesus och befaller demonen och den får ge vika, och så undrar lärjungarna, varför kunde inte vi? Och då säger Jesus, den sorten kan bara drivas ut med bön. Men när vi läser texten så ser vi inte någonstans att Jesus ber. Och jag tror att det han säger är att han har spenderat tid i bön innan, så han är förberedd när han möter motståndet. Och i den bönen så ser han och får lära känna fadern och ser vad fadern vill göra och vad fadern kan göra och vad fadern är mäktig att göra. Och i den här texten så läser vi om att hur fadern väcker liv i sånt som är dött. Och det får Jesus göra just för att fadern har visat honom att han kan göra det. Och när du och jag går in i bön och söker Gud och är nära Gud, då är det här som Gud kan få visa oss. Det är det vi kan få se där, det är det vi kan få uppleva där. Det är det han kan få tala till dig och mig in i våra liv, vad som är möjligt tillsammans med Gud. Men det finns en som inte vill att vi ska tro på det eller veta det eller känna till det. Så han kommer ställa sig i vägen för det. Därför så drabbas du av trötthet. Det kommer saker i vägen. Och du blir upptagen. Det finns annat som lockar dig att göra andra saker. Så har det sett ut i historien. När vi läser i Moseböckerna, och när Mose kommer och vill befria sitt folk, och han går till farao och säger: släpp folket så de får gå ut i öknen och fira gudstjänst. Så vet ni att det blir en kamp där. En av de första sakerna som farao reagerar på och säger och gör någonting åt, det är att han noterar så här: hur har de fått tid att tänka på Gud? De har för mycket tid. Vi måste sysselsätta dem så de inte har tid att tänka på Gud. Och så ger han dem mer jobb. Tyngre jobb. De får jobba mer så att de inte ska ha tid att tänka på Gud. Och när jag läser det så tänker jag, det där är... När jag läser den här berättelsen så förstår jag den så här. Det är en kamp mellan Mose och farao. Men framförallt det är en kamp mellan Gud och djävulen. Och Mose får representera Gud och farao representerar djävulen. Därför att han försöker hålla dem fångna. Och det är ju vad Bibeln berättar om vad djävulen vill göra med alla människor hela tiden. Det är en strategi som finns som går mot oss hela tiden. Har du någon gång upplevt att du har svårt att ta tid med bön? För det är så mycket annat som du måste hinna med och göra. Alltså Facebook. Man kan göra mycket gott med det. Men vad den kan äta upp tid för unga människor. Och kanske också äldre. Eller mobiltelefonen. Vi satt och pratade idag på kyrka för några stycken. Och så det började med liksom hur en hade liksom diskussionen om hur det var problem med liksom hur skolan ska hantera det här med mobiltelefoner. Och där snackar vi alltså inte högstadie, utan det här var mellanstadie och lågstadieklasser. Liksom. Och så inser man sen när vi har pratat att ja, men problemet är inte bara barnen, utan det är ju deras föräldrar. Som överallt alltid är upptagna med sina telefoner. Alltså det finns så många saker som trycks in i våra liv som vill ta vår tid idag och hindra oss från att be. Och det är inget nytt, men det är andra saker som dyker upp. Så har det alltid varit. Därför att om du och jag, tänk om vi började be och fick förstå, lära känna och börja tro på orden som Jesus säger, att vi ska få med och göra större ting än vad han har gjort. Att vi kan få börja be och umgås med Gud så vi ser och får höra honom säga vad som är möjligt när vi går tillsammans med honom. Jesus lärde oss bönen som vi kan läsa i Matteus 6, 9-10. Och den pratade vi lite om senast. Jag ska bara läsa två verser därifrån. Jesus säger: så ska ni be. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Det är de första stroferna som Jesus uppmanar oss att, när lärjungarna frågar hur ska vi be. Tänk om det blev så att vi började be detta gemensamt, var och en för sig, där vi bor, i våra hem, tillsammans i kyrkan. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Det är klart den onde inte vill att det ska hända. Att vi börjar göra det på riktigt och tro på att det kan hända. Att Guds goda får hända och ske där vi är. Där vi går fram. Där vi är som församling. Att du och jag får vara med och be ner Guds goda. Över den platsen där vi bor på. Över det grannskapet där vi är. Att vi får vara med och i bön bryta onda saker som händer. Och där vi i bön kan få stärka relationer som finns runt omkring oss. Så att Guds vilja får ske. För Gud vill aldrig sundring och splittring. Det var två ord från vad Jesus säger. Just hur han säger att han kan inte göra någonting utan det som Fadern visar honom. Han är helt beroende av Fadern. Det är klart du och jag är det också då. Och det är i bönen tillsammans med Bibeln som vi lär oss. Vi lär känna Gud och vi kan lära oss vad han vill göra genom dig och mig. Och så tänkte jag läsa lite från apostlärningen också. För hur gjorde apostlarna då? Och det här bibelordet läste vi sist också. Och jag fortsätter läsa lite senare då i apostlärningarna 4. Och från vers 24 läser vi där. Och det här var då när Petrus och Johannes precis hade blivit frisläppta, och de släpptes ju och gjorde det med orden som Hanna läste förut. Och så kommer de till sitt gäng, till sin församling. Och så berättar de vad de har varit med om, och att överste prästerna sa att nu får ni inte säga, prata om Jesus mer. Och så kommer de samman och så ber de så här. När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sa: Härskare, du som har gjort himmel och jord, hav och allt vad det rymmer. Du som har låtit den heliga anden säga genom vår fader David, din tjänare. Varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folken fåfänga planer? Jordens kungar träder fram och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans mode. Ja, de har sannoliken gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk. Alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Det här tänker jag. Jag har tagit med mig den här bönen som ett mönster för bönen när jag ber för Floda där jag bor. Att be om så, och att liksom så här bad lärjungarna i en situation där de var hotade mer eller mindre till livet för att de talade om Jesus. Och de var uppmanade att hålla tyst och inte tala mer om honom. Och så kommer de samman. Och när de börjar be så är det så tydligt vad de har sin tro och vem de vänder sig till. De börjar så här. Härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad det rymmer. Säger någonting om deras tro och vad de tror om Gud och vad som är möjligt. Hur ofta säger vi när vi ber till Gud: Härskare, du som styr och ställer, du som faktiskt bestämmer. Det är dig vi pratar med nu. Och vi ber att du ska gripa in i den situation vi befinner oss i. Vi ber att du ska göra någonting. Du är ju härskare, Gud. Du har skapat himmel och jord. Eller Jesus som säger när han, alldeles innan han ger lärjungarna missionsbefallningen: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Tänk om vi skulle börja be till Jesus och faktiskt tro på det han säger och också agera på det. Att när vi ser något mörker någonstans, när vi ser någonting som vi inte vill se, som inte är gott för människorna, att vi faktiskt kan tala med lite auktoritet i Jesu namn. För ja, i våras, i april någon gång, så var jag tillsammans med många andra på en dag ute på Nimbus. Det är något som Ekumenia Väst kör, som man bjuder in till. Jag vet inte om några av er här har varit med, men det kallas för nya och fördjupa. Och det var en dag på Nimbus i våras, och nu för några veckor sedan så var det en dag på Mösseberg, tror jag det heter. Och då i våras så var temat lite grann, så det handlade om att lära känna Guds röst idag eller någonting. Och så hade man bjudit in lite olika talare. Och bland annat hade man bjudit in en kvinna från England och som kommer från Holy Trinity Brompton. Det är där Alfa kommer från. Hon har varit förebedjare för Alfa. Alltså hon har liksom typ jobbat med att be. Och så har hon startat mängder med Alfa-kurser på fängelser. Kvinna någonstans 55-60 år gammal. Från England. Hon kommer in och jag vet som någon sa av de som var med oss från Floda: Vad blir det av det här? Alltså, hon såg inte så märkvärdig ut. Hon var liksom lite engelsk så. Ja. Men när hon började tala. Alltså då, och det häftiga tyckte jag var, det var att alltså hon nådde alla som var där. Jag tänkte några av de som var med oss från Floda, de kommer inte kunna ta in vad hon säger. Men alla bara, det var grymt. Och en sak som hon sa då som var så häftigt att höra från denna kvinna som såg ganska mild och liksom så ut. Det var att hon uppmanade verkligen till. Alltså, tänk dig så här. Du kommer hem och det är inbrott i ditt hus och tjuvarna är där. Skulle du tala försiktigt, om du nu kände att du kan tala till dem, skulle du tala försiktigt till dem att lämna ditt hus? Eller skulle du gå dit och liksom bara ryta till dem i så fall, om du nu kände att du kunde göra det? Och när man läser om Jesus, när han stöter på människor som är besatta, hur han talar till demonerna, det är ju inte snällt och försiktigt. Utan han befaller dem att lämna den plats där de inte har att göra. Och här står denna engelska kvinna och liksom talar till liksom, ja, ganska så en blandad skara, men jag tänker liksom just de här, alltså ändå en del män med auktoritet. Alltså, vågar ni tala så ibland eller i Jesu namn? När det är någonting som ska lämna eller ge vika. Det kanske är dags att våga tala med auktoritet till mörkret så att det får ge vika när det behövs. Det gjorde Jesus. Och jag tyckte det var häftigt att få den uppmaningen av denna brittiska äldre kvinna som man tänkte, ja, vad blir det här? Och så står hon där och bara, man kanske skulle ryta till ibland. Det gör vi, säger hon. Och så kommer vi, och så bläddrar vi vidare till ett sammanhang till. Ja. Vi har en hel del att hinna med här, så att vi tar nästa sammanhang. Och då är vi i Apostlagärningarna 13, vers 1-3. Och det här berättas från en församling då. I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den helige anden till dem: avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag kallat dem till. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. Jag var i Indien i början på sommaren i år. Och vi hade en något som vi kallar för Young Acts 29. Ja, eller unga. APG 29 blir det på svenska. Det låter lite fånigt. Det låter mycket bättre på engelska. Young Acts 29. Tillsammans med Bill då, som har nämnt sig tidigare. Och en av hans bästa vänner som heter Asher som bor i Indien. Och så hade vi ett gäng ungdomar med oss. Och så körde vi komprimerat. Det här var gymnasieungdomar då. Så vi körde i 2 veckor. Och då läste vi bland annat det här stycket. Och så ställde, jag vet inte om det var Asher. Det var nog Asher som hade den här lektionen då. Lite grann så här, en fråga bara. Alltså, hur fattade de beslut? Vem fattade beslutet? Och så släppte han den lite så. Och så kom det lite olika så här. Så. Men sen bara, det var egentligen inte någon människa som fattade beslut i den här församlingen. Utan de gick på det som den helige ande sa. Jag tänker, det här är lite grann till kontrasten av bilden som jag drog innan då. När vi har våra ledarsamlingar eller våra styrelser eller så där. Hur gör vi då? Och när senast var det en grupp i er församling som inför något som skulle hända så, som kom samman och tog en tid av fasta och bön tillsammans? Så gjorde de på apostlarnas tid. De fastade och bad, och mitt i den här fastan, eller när de var i den här fastan och bönen, då upplevde de att anden sa till dem att avdela de här herrarna och skicka iväg dem på det här uppdraget. Och så då fastade de och bad ännu mer. Och så la de händerna på dem och bad för dem och skickade iväg dem. Jag kan inte säga varför det är viktigt med fastan. Men när jag läser apostlagärningarna så kan jag konstatera att inför viktiga situationer och så, då fastade de och bad. Och jag kan se i mitt eget liv, sen jag har liksom försökt implementera regelbunden fasta. Jag kan inte förklara varför. Men kring dygnen med fastan så upplever jag så mycket mer att Gud talar och uppfattar hans röst så mycket tydligare än alla andra dagar. Och det är inte varje vecka när jag fastar. Men om jag skulle backa 1,5 år och fundera på när de viktiga sakerna har kommit till mig, när jag har liksom fått de här tilltalen som har varit, ja, men då är det ju liksom 90% har skett i samband med fastan och bönen. Och jag kan inte riktigt egentligen förklara varför, men på något sätt så är det som att Gud blir tydlig och talar. Och kanske är det så att man i det, att man fattar det beslutet på något sätt, verkligen visar. Inte för människorna. De flesta människorna vet ju inte om det. Men man visar på något sätt i andevärlden att nu ställer jag in mig på Gud. Nu gör jag ett tydligt avkall på det som är min vardagliga rutin, därför att jag vill rikta in mig mot Gud. Och helt plötsligt så är det också mycket tydligare att han talar. Oftast på natten för min del, men så kan det vara. Och jag tror det är viktigt att vi uppmärksammar det. När deras beslut fattades, så var det under fasta och bön. Och jag tror att om vi vill se väckelse i vårt land på nytt, om vi vill blomstra som församlingar, så behöver vi faktiskt förstå på nytt. Det här med bön är viktigt. Jag tror jag sa det sist när jag var här. Man ser genom hela apostlagärningarna, varje framryckning, varje framsteg är grundlagt i bön. Det är så tydligt. Så därför, nu mina vänner, nu blir det spännande. Och jag ska säga innan vi förklarar det vi ska göra nu, därför att det här kan säkert kännas obekvämt för en del av er. Och det är ingen annan än jag som är ansvarig för det vi ska göra nu. Du kan inte skylla på någon annan här, utan tycker ni det är helt kass, så vet ni att det var Daniel, och han behöver ni aldrig mer ta hit. Jag tänkte dela in er, alla er som är här nu, i hur många är vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, vi är ett 40-tal. Vi får nog vara fem grupper i alla fall då, så blir det nästan 10 varje. Och så ska vi i de grupperna, och så kommer jag göra några stationer runt här. Och varje grupp ska gå till varje station. Och på varje station så handlar det om att ni ska be tillsammans. Och nu skulle jag vilja utmana er lite extra. Jag tycker att alla, åtminstone vid något tillfälle, ska be en bön högt. Därför att jag tror det kommer frigöra dig. När vi vågar ta steg som är lite utanför vår bekvämlighets, vad som vi är bekväma med, då växer vi. Då öppnar vi upp oss och låter Gud faktiskt få chansen att göra någonting med oss. Det kan bara vara ett ord, men att faktiskt våga be högt i den här gruppen. Och när du är på de här olika platserna, fråga Gud vad han vill att du ska be. Vad ska jag be för här? Vi kommer ha en plats, och den är lite speciell. Vi har en plats, den kan vi ha här. Borta vid det som kallas för ljusbärare, skulle jag tro. Jag lägger den här. Det här är två lappar. Och det står, för varje lapp så står det vad ni ska be för. Och då är det så, då börjar ni med att be för det som står på den första lappen. Och när ni har bett för det, så lyfter ni på den och kollar vad som står på lappen under. Och så ber ni för det som står där. Och sen innan ni går så ser ni till att de ligger i rätt ordning igen. Är alla med? Bra. Sen har vi en annan station här. Jag kan säga. Den stationen då, där ber vi för de förföljda. De förföljda kristna runt om i världen. Ber ni för det? Och sen lägger jag en lapp. Den lägger jag här. Så. Här står det så här. Här ska ni få be att få se mer av Guds verk. Att Gud griper in och förvandlar situationer. Jag vill se fler människor bli helade i vårt land. Jag tror det är fullt möjligt. Jag längtar efter det. Vi hade en av våra tonåringar som fick vittna om ett helande på vår ungdomsgudstjänst här om kvällen. Och det är fantastiskt. Och det väcker ju tro. Så det ska vi be för. Och inte bara fysiska helanden. Alltså psykiskt helande behöver ju unga människor i vårt land idag mer än någonsin, och mer än i hela övriga världen. Och så tar vi den här, kan vi lägga här då. Där står det Sverige. När ni kommer hit så ber ni för Sverige. Och jag säger inte mer än så, ni ber för Sverige, och så frågar ni när ni är där: Gud, vad ska vi be för? För vårt land. Så får jag låna den här? Det var basisten som satt på den, va? Ja. Och då tar vi den här borta, här nere. Där ni har den här lilla väggen. Så kan man känna att här är det lite mer privat. Ni blir ju ganska många i gruppen, så ni kan inte lägga jättemycket tid. Men alla i gruppen ska få sätta sig på den. Och så lägger de andra händerna på den personen. Och så ber ni. Och det är inte de många orden som räknas, utan lyssna in. Fråga om det är något särskilt. Säger de ingenting, så bara lyssna in och se om Gud har något att säga. Och så ber ni en kort bön och sen byter ni. Men så här ber vi för varandra. Sen har jag en lapp här och den tänkte jag, den lägger jag ut i hallen här. För där står det frista på. Och då ber ni för frista. Ja, och samma sak som det med Sverige. Be för frista. Ska jag ge en liten vägledning här bara. Ja, men när ni är där så fråga Gud, vad ska vi be för vår stad? Och är det någonting som du kommer att tänka på, det här är inte bra i vår stad som händer. Be att det får vända sig till något gott då. Och be om välsignelse över olika människor och saker som händer. Jag kommer tillbaka. Den ligger på någon sån här Afrika, eller det såg ut som en sån här Afrikatecken och något slag där ute på en liten byrå. Så nu kommer ni alltså få bli aktiva i den här gudstjänsten. Och jag, några saker här då, som jag tänker när ni går runt. Ni som är med Ola, ni får hjälpa honom. Ta med en stol till honom. Så han har lite dispens här. Han får sitta. Men annars skulle jag utmana er att, så att inte ni sätter er ner när ni kommer till stationen. Att stå hellre upp, ta varandra händerna så att ni känner att ni är aktiva hela tiden när ni ber. Fem grupper gör vi. Och jag kör så här enkelt. 1-5. 1, 2, 3, 4, 5. Du får följa med vem du vill. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Jag hoppar över dig eftersom du får vara lite ledare. 5. 1, 2, 3, 4. Vill du följa med, mamma? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Och så 1, 2, 3. Hanna, 4. Och så är jag 5 då. Och då gör vi så här att ettorna börjar här. Tvåorna börjar där. Treorna där vid Sverige. Och fyrorna där ute. Och femmorna där nere. Och vi håller på tills vi är färdiga. Ja.